Det är midvintertid, Urban.
Mm.
Men vi går ju mot ljusare tider i alla fall, så här års.
Så är det. Så gillar man den här årstiden mörkt och kallt så får man passa på att njuta nu.
Ja, det är inte många som tänker så, tror jag.
Nej, men
det är många soltimmar eller få vi har haft här i Stockholmsområdet i alla fall. Under
nej, men det, precis. Det har ju varit, december var ju bedrövlig under lång tid. Och nej, men här i södra Sverige så har vi ju haft det som kallas för svart vinter.
Alltså, ja.
Vi har ju inte haft hjälp av snön som ju ändå lyser upp ju.
Ja, vi hade ju kunnat önska oss att den skulle ha gjort det då. Men det har den alltså inte gjort, svart vinter. Men så här års, många smider väl på sina nyårslöften eller har precis börjat uppfylla dem kanske. Det är ju liksom årsskifte, mycket som händer.
Mm. Nytt år, midvinter som du säger, ny tideräkning, vi lämnar ett år bakom oss och ser fram emot ett nytt. Och då kommer jag ju osökt att tänka på förra veckans avsnitt, förra avsnittet av Vetenskap från historia som ju handlade om, ja men det var ju en form av kalendrar ju.
Stenålderskalendrar.
Helt ny tolkning av de här ristningarna i Nyköping.
Ja, och åtminstone i 4000 år har vi på våra breddgrader varit väldigt besatta vid att hålla koll på årstidernas skiftanden och ja, hur året har snurrat runt, eller vi har snurrat runt solen och försökt liksom beräkna sånt där.
Men det är ju roligt med den här typen av talmagi, och någonting som jag tänkte på efter förra avsnittet, apropå talmagi och apropå det här med kalendrar då, det är ju kortlekarna, alltså en vanlig kortlek som man kan ju se som ett, ja, men som en symbolisk kalender nästan. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det har du säkert gjort redan, Tobias, för du har ju tänkt på allt i vanlig ordning.
Inte det här tror jag, men ja,
nej,
vadå?
Men så här, en kortlek innehåller ju 52 kort.
Ja, och som antalet veckor på ett år.
Ja, 52 veckor på ett år. En kortlek innehåller 4 färger.
Mm, årstiderna.
4 årstider. Ja. 13 kort per färg. Ja, ah, den är lite svårare. Det är 13 det veckor per årstid då.
Är det så?
Mm. Jaha. Och så innehåller ju varje kortlek 12 klädda kort. Alltså det är ju en knäckt, en dam och en kung. Och så 4 färger. Det
blir månader.
12 månader, du ser.
Oj.
Ja, jag visste.
Men
så det är, liksom,
är det därför kortleken ser ut som den gör?
Ingen aning. Om jag får killgissa och komma med ett svar som låter väldigt bra, så skulle jag naturligtvis svara absolut, är det så.
Ja.
Jag har ingen aning, Tobias. Men,
ja, men
visst,
det
är
inte
roligt
bara
med talmagi. Det är lite, nej, eller hur?
Roligt, men man kan också bli galen. Mm. Men visst, i de här tiderna är det nog många som tänker på,
ja, men
just det här sättet.
Börjar man räkna och se mönster i tillvaron, så är man ju snabbt ner i ett ganska djupt kaninhål, kan vi ju konstatera.
Uppenbarligen.
Upp därifrån, illa kvickt nu, Tobias.
Ja, för vi ska tillbaka till mörkret. Vi hörde den vackra visan i början av programmet, och idag så handlar Vetenskapsradion historia om mörker och ljus och om kyla och värme och hur man i äldre tider har försökt skapa trevliga, varma hem i såna här mörka midvintertider. Och det här, Urban, är ju liksom väldigt grundläggande, tänker jag, för all form av mänsklig tillvaro. Mm. Alltså sen vi liksom fick fart på den första brasan ute på savannen.
Ja, men savannen, säger du. Jag tänker så här, det är ju viktigt inte minst på våra breddgrader.
Ja, gud,
alltså det här är ju liksom nordiska utmaningar inte minst, och där det gäller för oss som lever så här långt norrut att lära sig att gilla läget helt enkelt, att vända det här till någonting positivt i den möjlighet det faktiskt går. Jag menar, alla påverkas vi av mörker och kyla, men då får man väl försöka, de som har möjlighet kan väl tända en trivselbrasa. Vi andra kanske får tända, vad vet jag, levande ljus eller en kakelugn om vi har sådana.
Ja, som väl alla gör så här års, för att, som du säger då, för att kunna stå ut. En gång i tiden kanske det handlar om att överleva överhuvudtaget.
Mm. Och då är det inte så konstigt att tänka på våra breddgrader att det är ju inte en svensk uppfinning naturligtvis, det vet väl du mer om, men jag tänker på kakelugnarna här, att det är ju lite grann av en svensk, alltså vi var ju med och förbättrade.
Ja, så var det kanske. Ja, men precis, någonting som uppfanns där, kanske på 1600-talet, de första kakelugnarna, och började vara bättre på att sprida värme, inte minst då, kanske inte lika mycket ljus som en öppen eldstad, men ändå med de här gångarna i väggarna och sådär, gjorde inomhusklimatet lite mer uthärdligt.
Ja,
och
precis, vi fick fler sådana här rökgångar som spred värmen.
Mm. Och Kronstedt, inte samma Kronstedt som vi pratade om i en av våra sommarserier i somras.
Förrädaren på Sveaborg.
Precis. Utan en annan Kronstedt var ju den som förfinade kakelugnsteknologin så att det på 1700-talet blev ännu varmare och mysigare.
Mm, och då tänker jag på en sån sak som den svenska säkerhetständstickan, som ju också är en svensk, alltså då förbättring. Tändstickor fanns väl, men den här säkerhetständstickan, det är ju en svensk uppfinning.
Ja, men det är det ju. 1844, Gustav Erik Pasch med sin säkerhetständsticka. Men det där var ju en ganska lång utveckling. Alltså, jag tänker på H.C. Andersen med sin flickan och med svavelstickorna. Alltså, och så hette det ju från början då, redan från 1600-talet så fanns det en Henning Brand som, lämpligt nog kanske, det namnet, som 1675 fick ihop receptet på det här med vit fosfor och kunde börja använda svaveltändstickor. Och från början med såna här strykstickor under 1800-talet, fosfortändstickor som gick att tända på vad som helst. Och det var ju kanske ibland väldigt praktiskt, men också ganska farligt.
Det har ju vi också pratat om. Tändsticksfabriken i Västergötland som ju på 1800-talet brann, och det var många unga kvinnor då var det väl som jobbade i den här fabriken som brann in. Det var ett explosionsartat brandförlopp, så det var ju risker då.
Ja, och sådana här säkerhetständstickor gjorde ju den typen av arbete möjligtvis lite mindre livsfarligt helt enkelt.
För utvecklingen,
bara kunde tända på det här plånet.
Ja, men precis. För utvecklingen som vi kommer att konstatera i det här programmet går ju naturligtvis framåt, inte minst när det gäller just tillgången till sådant som värme och ljus. Och då tänker jag till exempel på, ja men bara skillnaden att idag bo i ett nybyggt hus eller ett gammalt hus. För bor man i ett nybyggt hus idag så kanske man inte märker, man behöver inte tänka så mycket på det där. Men kanske framförallt då värmen. Det är ett ganska behagligt, men ibland något torrt, om man får säga så, inomhusklimat. Men om man bor i ett äldre hus, en sekelskiftesvåning eller ett hus ute på landet eller sådär, då har man ju helt plötsligt att hantera sådana saker som, ja men till exempel självdrag, som ju kan vara ganska behaglig form av ventilation, men man får kanske kompensera det då med lite myspys. En kofta, ett par långkalsonger, ett par tofflor.
Och sådär. Du som har gjort så många radioprogram, tänker jag, i serien Husesyn i Urban, du är väl lite grann en expert på hur man ska täta eller hur man har tätat.
Jag är ju inte expert på det, men det, alltså, det, man fick ju hantera genom att sätta i, och det gör man ju än idag om man bor i äldre hus, herregud, sätta i extra fönster inför vintern, alltså täta med liksom fetvadd eller lav eller mossa.
Ja, lav och mossa förstås ska man täta med. Ja,
ja men du vet, alltså, lägg in mattor, dra för gardiner.
Den här krypgrunden som vissa har, där blir det.
Ja, men då får man skyffla upp, det är också lite intressant, då kan man alltså skyffla upp snö för att liksom isolera så att det inte blåser
om
in
det inte
under
svart
huset.
Vinter då.
Ja, precis. Och det här har ju blivit på något sätt också, så kan vi ju dessutom konstatera, efter att inte har behövt tänka på det här så länge, så har vi ju helt plötsligt igen en liksom diskussion i samhället med dagens elmarknad som gör att många får se över liksom att man inte eldar på värme i rum som man inte är, att man släcker efter sig och sådär, torktumlar på natten. Och så.
Absolut, allt fler blir energimedvetna förstås, och det är väl lite grann, ja vi har varit där förr, jag tänker under oljekrisen början av 70-talet.
Ja men det kommer jag ihåg, då var jag ju barn och då fanns det ju klistermärken, klisterlappar som, jag tror att det var i skolan jag såg de här som man satte upp i liksom på dörrarna eller så här, där det stod släck ljuset när du lämnar rummet.
Ja.
Och då var det ju återigen det här att man var tvungen kanske att, ja men sänka innetemperaturen, släcka ljuset efter sig när man lämnade rummet och sådär. Så man kan väl sammanfatta det med att det är en utmaning som fullt människor genom historien och gör det än idag. Men frågan är om inte vi dessutom har varit lite extra bortskämda, tänker jag, så här i Sverige. Eller bortskämda, det är väl bra att man har kunnat liksom ha varmt och ljust omkring sig. Men jag tänker bara på en sån sak som när jag förra vintern var nere i Berlin på vinterhalvåret och tyckte att det var, ja, men nästan lite obehagligt på kvällarna på vintertid att gå på stan. För det var ju så glest med gatubelysningen och framförallt, den var ju så mycket svagare än gatubelysningen i Sverige. Så när man kom till de här mörka gathörnen, ja, men det var inte helt bekvämt alla gånger.
Nej, vi slösar lite mer på ljus och värme. Men vi kanske väl värda det också, eftersom vi bor ännu längre norrut än vad berlinarna gör. Vi ska i Vetenskapsradion Historia till Valmstedtska gården i centrala Uppsala nu. En professorsbostad från mitten av 1800-talet som är inredd och upplyst och uppvärmd, precis som när den var nybyggd för drygt 150 år sedan. Och där träffade vi arkeologerna Linda Kviström och Gunhild Eriksdotter som är mitt uppe i sitt forskningsprojekt i scens. Sättningar av ljus och värme, där de undersöker hur värme och ljus har använts i tidmoderna byggnader, och det här har påverkat hur vi har kunnat leva och bo här i vårt kalla och mörka nord. I vår kalla
Ja, men vi befinner oss på Valmstedtska gården i Uppsala som byggdes på 1850-talet. Det är en ämbetsgård, byggdes av professor Valmstedt som inte han flyttade in själv, för han dog 1858. Och då tog hans son Edvin Valmstedt, Edvard heter han. Han tog över både bygget och sin pappas professur. Så det var han som flyttade in här 1860 ungefär.
Men det här är verkligen som att hoppa in i en tidsmaskin. Vi har ju hamnat mitt i någon sorts, ja, mitten av 1800-talet kanske, och står här i den stora salen. Är väl det här middagsbordet är dukat till fest, ser det ut som, med massa godsaker, äpplen inte minst där på bordet. Vad fint det är här, Gunilla.
Ja, men det är en jättestämningsfull känsla att komma in här, och speciellt i den här stora salen som är lägenhetens kärna, kan man säga. Det är det största rummet och man kan komma direkt in i det från tamburen. Och sen finns det ju de här tre stora magnifika fönstren här som vetter utåt. Mm.
Så... Och det är vi lite glada för att annars hade det varit väldigt mörkt, Urban. Vi ska ju prata om ljus och värme i äldre tider som Linda och Gunhild forskar om. Vad tänker du? Tänker du som jag när man kommer in i de här salarna här, Valmstedtska gården vid centrala Uppsala? Det är väldigt mörkt.
Alltså det är ju påtagligt dunkelt här inne. Och som ni säger, vi har ju de här öppna fönsterpartierna ut mot gatan där våra dagars ljussmog ändå slår in i form av liksom, ja, men gatlyktor och skyltar och bilar som kör förbi.
Adventsstjärnor som lyser där.
Ja, dessutom. Så här. Men trots det så är det alltså påtagligt. Man famlar ju nästan lite grann i dunklet här. Och då tänker jag genast på det här begreppet kura skymning, alltså det här, ja, men stunden, framförallt så här vinterhalvåret då, mellan dagen och kvällen, där det var lite för tidigt att tända, kanske man vill inte slösa på stearinljus eller brasan eller fotogenlampor, att man faktiskt satt och väntade in mörkret.
Vi ska också tänka oss att när man väl börjar tända upp i den här salen så måste det också ha varit väldigt effektfullt för de som gick utanför där och tittade in och såg den här praktfulla interiören, det stora rummet och möjligheten att faktiskt belysa det.
Men tror ni att professor Valmstedt, hans akademiska kollegor kanske här i ett Uppsala i mitten av 1800-talet, hade de tyckt att det var lite väl skumt här med bara några enstaka fotogenlampor, är det som en i taket och en borta vid bordet där det är några släckta stearinljus i det här rummet? Hade det här varit okej ljus att ha samkväm i?
Ja, det finns en Herman Rudin som bodde på bottenvåningen. Hans son skrev sina memoarer när han var lite äldre på 1920-talet. Och då skriver han ganska mycket om just det här, hur det var. Han reflekterar över det. Då skriver han att nu sitter jag här i ett rum med centralvärme och elbelysning. Men när jag var barn och bodde i det här huset, han skriver det som i efterhand att han uppfattades som väldigt eländigt. Men jag tror inte att de gjorde det då. Alltså det var ju vardag. Men han skriver också, du sa fotogenlampor, att det är det i det här rummet nu. Men när han var barn, då var det bara hans pappa som hade en fotogenlampa.
Det fanns en.
Det fanns en. Och i hans pappas rum så fanns det också två stearinljus bara där. Resten av hushållet fick ha talgljus. Så det var det enda. Så det fanns inte, fotogenlampor kom sen successivt under slutet av 1800-talet. Men han var liten för bara en.
Men jag tänker, det är inte bara ljuset. Det är väldigt ett behagligt inomhusklimat här. Men du, Gunhild, du tog av dig skorna. Och det var ju tur att det finns gott om mattor här. För du såg till att direkt flytta dig från trägolvet upp på en matta.
Jag kände direkt att det här bara trägolvet, att man kände av golvdraget där. Och mattorna var ju sköna att gå på och säkert också exklusiva. Och här kan vi ju säga att just nu så står jag på en trasmatta som kanske inte är den varmaste. Men i det fina förmaket där hade man bullat upp med en typ av ryamatta som var mycket varmare. Så att visst var man mycket medveten om de här olika klimatupplevelserna i rummen, kan man säga.
Men Gunnild och Linda, ni kallar ert forskningsprojekt för iscensättningar av värme och ljus, och ni undersöker alltså hur värmen och ljuset har påverkat hur vi har levt och bott i äldre tider. Alltså, till att börja med, varför är det intressant som historiker att försöka förstå mer av de här, jag menar, sakerna som alltid förstås har präglat vårt mänskliga liv?
Vår känsla är att även om en kakelugn eller en öppen spis är väldigt fysiskt påtaglig, så har den varit med om väldigt mycket, och den genererar ju egentligen någonting väldigt immateriellt, energi i form av värme. Och det gäller ju även ljuset. Så vi känner att vi med kombinationen av att titta på det materiella och det rumsliga, med den kunskap vi kan få ut om det immateriella, så kan vi komma närmare människorna och deras boendemiljö.
Men jag tänker att det här med värme och ljus som ni forskar om, det kan ju hamna lite grann i en konflikt med varandra. För ni pratar om de här stora fönster, alltså, ja, de stora fönstren helt enkelt här, som ju naturligtvis ger ett fint ljusinsläpp, men det måste också läcka värme.
Det kanske har varit en del av ventilationen också. De har ju varit väldigt, förr så var man väldigt medveten om isolering, ventilation, drag. Och när man tänker just på att man tänder upp en lägenhet idag eller värmer upp ett hus idag, så har man säkert då inte gjort att man har värmt upp hela husen eller hela lägenheten, utan man har värmt upp händelser och situationer. Mm. Och likadant att nu står vi ju här i den stora salen. Då är den belyst medan resten av lägenheten är mörker. Mm.
Och jag tänker att det där är nog stor igenkänning för många idag. Alltså, jag måste vända mig för att se den här fina vita kakelugnen här i ena änden av salen. Men alla som bor inte minst i villa idag, och jag ser framför mig en sträng pappa kanske typiskt som säger att nej, vi ska ha 16 graders inomhustemperatur. Det räcker gott, ungar och sådär. De hackar tänder och går upp så här års på morgonen liksom, och det är iskallt. Hur har den här typen av diskussioner gått till i äldre tider, när det förstås också var, ja, handlar det om att spara på ved och annan energi?
Hur diskussionerna har sett ut, det kan vi ju kanske inte riktigt svara på än. Men faktiskt just från den här tiden, 1860-talet, där finns det, då börjar det komma såna här, då finns det mycket ingenjörstidskrifter och sånt. Och därifrån har vi sett uppgifter om just precis det du säger med inomhusklimatet, att det finns att 15-16 grader, det är bekvämt. Mm. Det är så det ska vara. Och då tänker man att ändå liksom, så varmt, då uppfattar man det som varmt. Så att förmodligen kallare i normalfallet tidigare.
Men hörni, jag vill gå in i sovrummet, för det är ju ständiga diskussioner också i min egen familj. Hur varmt eller kallt ska det vara i ett sovrum egentligen? Och här bredvid salen så kommer vi in i ett sovrum där sängen, det är ju slående, alltså den är ju inte mer än, vad säger du Urban? Alltså är den 1,5 meter ens lång? Den är ju bred.
Nej,
som
och då är det ju så här Tobias, att nog var människor korta förr i tiden.
Inte
men,
så här.
Nej, den här ska man ju alltså dra ut när det är dags och gå och lägga sig.
Ja. Såklart, vad praktiskt. Men hur kallt ska det vara i ett sovrum, Gunnild?
Ja, det är en bra fråga. Vad vi tycker är kallt och varmt idag, kanske man inte tyckte var kallt eller varmt på 1600-talet. Till exempel om jag nu ska gå ännu längre tid tillbaka. Vi vet ju, nu kommer jag göra en liten avstickare, men det finns ju väldigt många reseskildringar och dagböcker kring just uppfattningen av boendemiljö. Och jag har läst flera ambassadörer som kom resande genom Sverige på 1650-talet. Och då skulle de upp till Stockholm, och då var de tvungna att sova över på vägen. Och det finns en väldigt talande beskrivning av en fransk ambassadör som då stannade till i en liten by. Och den enda platsen där han kunde då få sova över natten, det var hos en bondfamilj. Och så han öppnar dörren och kommer in i den här lilla stugan då. Och han blir helt förskräckt för att det är så väldigt varmt där. Alla är i rummet och alla ska sova i det här rummet och gå omkring med sina underkläder. Så att för honom var det här väldigt varmt, medan alla tyckte då i det här svenska sammanhanget var helt okej. Så att det är ju väldigt relativt vad som är komfort, vad som är kallt, vad som är mörkt och så vidare.
Samtidigt, jag tänker liksom sovrum och man vaknar, många av oss gör det på nätterna. Ni nämnde att i det här huset till exempel fanns det då från början en fotogenlampa och några få stearinljus. Men alltså då, om det är bäckmörkt på natten, hur gjorde man i äldre tider, alltså det här 16, 17, 1800-talet som ni har studerat, för att liksom manövrera runt sig bara i sitt eget hus mitt i natten?
Jag tänkte det som Gunnel, du berättade om den här stugan, det är ju typiskt här på landsbygden att man sover i samma rum. Mm. Att när vi tittar, som vi har här och som vi har i våra hus och vi tittar på i bland annat i Kalmar, där har man ju de här mer separata, att det finns många olika kammare. Och där har man ju haft, då får man ju tänka sig dels att man har kläder på sig, att det kanske inte är så varmt i de rummen, utan de är svårare att värma upp, och att man har använt textilier. Man har haft mycket draperier runt sina sängar och man har liksom sett till att det är varmt precis just där, att det har varit en sån zon som man har liksom,
som ett litet ide.
Ja, men lite ide. Ja, men att det har varit, och sen det här med, samtidigt som det kommer flera sovrum och så kommer det också olika typer av bärbar belysning som heter just kammarljusstakar och sånt, en liknande, lite mindre ljusstakar och liksom som är bärbara. Så det har man kunnat ta med sig och ha ljus i sina sovrum.
Har vi något sånt här? Det finns ju några stearinljus runt omkring.
Skulle jag säga, den typen, det här är ju modernare, men det är en variant av samma sak.
Ja, en vanlig sån gjuten.
Mm. Ja, precis. De finns i massa olika material. Det finns i keramik och just den här är metall.
Mm. Men det
här
är en med en liten krok som man kan då hålla i förstås.
Ja, och kanske till och med hänga upp.
Ah, just det.
Men jag tänker att det måste, alltså, om det var svårt att få till värme och ljus, så måste det ha blivit väldigt viktigt att ta tillvara på det när det väl erbjöds. Alltså, sängvärmen måste man ju ha velat utnyttja på samma sätt som att det var viktigt att utnyttja dagsljuset.
Ja, man sov säkert flera styckna i sängarna. Och det finns ju även uppgifter om att tjänstefolk sov i samma rum och i samma säng. Så att det var ju inte alls ovanligt att man gjorde. Jag tänkte bara lite på det här med möbleringen och sånt där. Mycket av den äldre möbleringen från 1600-talet i varje fall var ju väggfast och placerad längs väggarna. Så man kan säga att det kanske var ett sätt att kunna navigera i bäckmörkret då, att man stötte till den här stora porslinsvasen som stod på bordet och sånt. Så att
det var först när man fick en taklampa eller en fotogenlampa som man kunde våga ställa bordet mitt i rummet.
Annars gick man på det helt enkelt. Ja.
Eller att man fick större fönster till exempel, att man också fick in någon typ av ljus utifrån. Mm. Så att det hänger ju samman.
Men vi är ju nu vid juletid. Jag vill knata igenom salen igen, för jag vet att i nästa rum där så finns det ju en jättefin julgran pyntad då på 1800-talsvis. Här kommer vi in, vi går över trasmattor och här är en stor persisk matta på golvet. Murrigt och röda sammetsmöbler runt omkring oss. Och förstås en fin, får man verkligen säga, gran i mitten här, pyntad. Inte helt färdigpyntad, för det ligger några svenska flaggor där på något litet sammetsbord.
Säger du pyntar? Man säger väl att man klär granen? Den är klädd, skulle jag säga.
Nej, det gör man inte, Urban. Nej, man säger okay. Pynta.
Ja, förlåt. Mm. Ja.
Men också med stearinljus förstås. De är liksom lite förbrända också, de där. Så skulle man ha en gran med ljus i, det hade säkert inte alla i äldre tider, då var det förstås stearin som gällde. Alltså, hur ofta tänker du, Gunnel, att man tände en sån här gran? Var det bara på julafton?
Jag har inget bra svar på det. Jag brukar själv inte ha gran hemma. Men, men det är klart att det måste ha varit för det festliga tillfället på julafton och juldagen och så vidare. Det
här och vilken skillnad, tänker jag bara just. Ja. Alltså, här är det för sig kristallkronor i taket med stearinljus och sådär. Men skulle man tända alla stearinljus och fotogenlappor som är runt omkring oss här i det här 1800-talslägenheten, då blir det ju ändå ljus. Fanfar, alltså.
Ja, det blir ju en magi. Mm. Så genom ljus och mörker så kan man ju skapa magi, tror jag att man uppfattar det som det.
Vad gjorde det, Linda, tror du, med dåtidens människor då? Att kanske ibland få den här jättepraktfulla ljuset runt omkring sig i sina hus?
Ja, jag tror att kontrasterna blir ju väldigt mycket större. När man har just det här mörket, vi får också tänka oss att det var väldigt mörkt utanför. Alltså det fanns ingen gatubelysning vid den här tiden. Det fanns faktiskt från enstaka gatulyktor, men vi får ändå tänka oss att det var väldigt mörkt. Mm. Den här parken utanför var nog, då det här festens ljus var ju så mycket mer effektfullt på den tiden. Mm. Men jag tänkte också säga någonting som ni Du pratar om det här med om man vågar ha en tänd och så. Då kommer man in på en annan sak som är jätteviktig. Det är det här med säkerheten. Som är också en väldigt begränsning. Urban, du tog upp det här med bränsle och att det liksom är energi. Det kostar mycket och så. Och båda de sakerna, både det här med att det är en kostnad och att man hela tiden måste se till. Och det gäller ju både belysning och uppvärmning vid den här tiden.
Eldvakt helt enkelt.
Ja, eldvakt. Alltså hur man än gör. Nu i kakelugnarna, där behöver man ju inte vakta hela tiden. Men det är ändå så att man måste ha uppsikt över dem. Så man kan inte lämna. Det måste hela tiden vara någon som sköter det här. Och det är ju en stor begränsning. Det gör ju också att man inte tänder upp och värmer upp ett helt hus. Utan att man är liksom lite mer ekonomisk och gör det vid vissa tillfällen.
Det här vet jag att du är jätteengagerad i, Urban.
Alltså så här, den sista personen som lämnar rummet släcker ljusen, det vet vi alla.
Ja, men det tror jag att alla tar ansvar för. Men det verkar som att du har ett väldigt stort intresse för det här med att saker och ting inte ska brinna upp. Och det är väl väldigt hälsosamt av dig att ha det. Men Linda och Gunnil, ja, men alltså, hur gjorde man det rent praktiskt då? Alltså, vem var det som hade ansvar för det här och hur ofta gick det fel?
Det fanns ju tjänstefolk i den här, i Valmstedtska gården så har det funnits tjänstefolk säkert som har haft den uppgiften. Men det är klart att det kunde gå fel, även i de bästa hus. Och det har ju, vi vet ju det genom stadsbränder till och med. Så att,
och jag tänker samtidigt att en tid när stearinljus kanske var betydligt mer exklusivt. Det var kanske ingenting som man egentligen lämnade brinnande. Man visste att det här hade ganska stora värden.
Ja, värde, men det fanns också ganska så mycket bestämmelse kring hur man fick inte bära ljus eller hantera det hur som helst, utan det var ju väldigt reglerat. Och som du sa, här vet vi att det fanns tjänstefolk. Och i de flesta stora hushåll i städerna, då fanns det ju minst en piga, ofta två, och någon dräng. Och förmodligen är det ju pigorna som har hand om även om säkerheten.
Men alltså, nu står vi vid julgranen och jag får lite lust att dansa ringdans och sjunga Nu är det jul igen och sådär. Men det här sociala med ljus och värme då, alltså tänder man den här granen så tänker jag att hela familjen och alla professorns vänner och sådär flockar sig runt här omkring. Men är det å andra sidan iskallt till exempel, ni som forskar om värme också, då liksom är det ingen som riktigt vill prata med varandra. Spelar ingen roll hur mycket glögg man dricker här på bordet. Alltså, vad har ljuset och värme fyllt för sociala funktioner i vår kalla nord, i våra hem, skulle du säga, Gunnel?
Det är ju jättespännande att titta på gamla målningar och sånt där, alltså konst från 1600- och 1700-talet. Hur man kunde skapa de här små mikrozonerna av lite extra komfort, inte bara från värmekällan. Det finns målningar där man ser, just som Linda sa innan, de här gardinförsedda sängarna. Där har man ju undgått drag. Tittar vi på kläderdräkten så är det ju pälsfodrade jackor. Det är lager på lager. Och det vet vi ju alla idag att det blir mycket varmare och skönare om vi sätter på några tröjor och har lite underställ och sånt. Och sen så fanns det ju också de här mobila värmekällorna. Det fanns små lerkrus där man kunde lägga glödande kol och sen kunde man stoppa in dem i en liten trälåda med hål i. Och den kunde enkelt sättas under kjolen. Ja. Så det fanns
ett portabelt element.
Exakt. Och det fanns
glödfat har vi också från Kalmar. Det jag tror att, sådana vet jag inte om man har haft i Kalmar som du beskriver, men glödfat har jag sett i bouppteckningarna. Det finns det.
Då ska vi upp på vinden. Ännu mörkare, Urban, alltså. Vågar vi det?
Och kallare.
Och kallare.
Och spöken.
En vind full av bråte. Och så här. Kall och fuktig som de alltid är. Så här års i alla fall. Det är som ett rum här uppe.
Ja.
Med lite fönster ut, ja.
Här finns en kakelugn till och med.
Ja, det gör det, men den är absolut inte tänd.
Nej.
Och man känner liksom, man känner hur det blåser in här. Är det därför det heter vinden?
Ja, det är iskallt verkligen så här års. Men vadå, här bodde folk också i kylan?
Ja, de här var förmodligen uthyrda. Det finns på båda änden av huset två styckna rum. Och varje rum har då en kakelugn.
Men alltså, om man inte var professor under 1800-talet utan hörde till de liksom lite mer lägre samhällsklasserna, då är det snarare det här som var vardagen. Alltså ganska kallt och ganska mörkt, och framförallt så här på vinterhalvåret. Det var inte mycket till värme och ljus man fick sig till livs då.
Nej, och då är det ju återigen det här med ljuset utifrån. Nu har vi ju faktiskt, det kommer gatubelysning och ljus från andra hus och så. Men man, om man tänker bort det, då är det ju väldigt mörkt även i stan.
För jag märker ju när vi står, när du pratar nu, Linda, så jag har ju svårt att se din blick till exempel. Jag ser ju inte dina ögon i det här dunklet.
Och ser jättearg ut.
Ja, precis. Ja, och då tänker jag att om du nu tänker oss att det bodde en student här, så hade de ju säkert, var de ju tvungna att ha ljus för att kunna till exempel studera. För det är ju någonting som vi vet att man har varit tvungen att ha ljus till. Så de, men då är det förmodligen en detaljljus man haft.
Iscensättningarna av värme och ljus heter ju ert forskningsprojekt, där ni alltså undersöker de här fenomenen under 1600-, 1700- och 1800-talen. Men under de här århundradena då, alltså hur mycket bättre får svensken det? Och vad är det för landvinningar som görs i de här teknologierna kanske som utvecklas under de här epokerna vad det gäller belysning och värme i våra hem?
När det gäller värme så var det en väldigt dynamisk tid. Så att det är ju inte 1850-talet som allting börjar och sånt där, utan det är en väldigt lång process. När det gäller värmekällorna så redan under 1600-talet så kommer ju kakelugnen, men också gjutjärnsugnarna. Men det roliga är ju att man genom att ha en öppen spis och en kakelugn i samma rum så kunde man kombinera olika typer av värme och ljus. Den öppna spisen ger ju väldigt snabb värme, den ger ljuset. Den är samtidigt väldigt brandfarlig och det går åt väldigt mycket ved, medan kakelugnen ger inte så mycket ljus, men den ger en behaglig värme under lång tid. Och då kan man ju egentligen börja vistas i rummen istället för att passa eld, stå vid den öppna spisen. Man kan socialisera och ha ett privatliv, kontemplera skulle jag vilja säga. Så att det är ju väldigt mycket som är kopplat till de sociala praktikerna med utveckling av värmekällorna.
Ja, för det blir ju väldigt, väldigt tydligt här att i det här lite kyliga men framförallt väldigt mörka så går det ju inte att göra så mycket, framförallt under vinterhalvåret. Så det blir väldigt tydligt, menar jag, hur mycket en sån sak som till exempel det elektriska ljuset eller våra rörs värmekällor har betytt. Det känns ju som en enorm milstolpe att det var tusentals och åter tusentals år av mänsklighet där vi levde i mörker och kyla, och så ganska nyligen så har vi klivit in en helt ny tidsålder.
Ja, och med den har det ju också skapats, skulle jag vilja säga, en slags omedvetenhet kring var energin, var ljuset, var värmen kommer ifrån. Och därmed så har vi ju också blivit lite slösaktiga. Det är ju egentligen först idag som folk kanske har blivit lite mer medvetna om vad det innebär att tända alla ljus i huset och sätta på värmen och så vidare. Så att det är väldigt intressant. Det kanske återkommer igen, den här medvetenheten.
Om man ser från vårt perspektiv, vi som börjar under 1600- och 1700-talet, då är ju det vi står i nu, den moderna tiden. Det här är ju det som är när man har kommit, fått fotogenljus och fått stearinljus och sådana saker. Det är ju en helt annan typ av nytt starkt ljus. Det uppfattas som jättestarkt vid den här tiden. Och det här är ju någonting som har förändrats stegvis. Och vi kan se det under hela den tiden, moderna tiden, att det kommer successivt mer och mer olika, dels olika typer av ljuskällor. Men framförallt under slutet av 1700-talet och framåt så experimenterar man mycket och försöker få fram nya andra bränslen och andra typer av ljus. Man använder andra typer av material för att förstärka ljuseffekten, som till exempel glas, kristall och metall. Så att det var ju, man förstärkte på olika sätt för att få fram mer ljuseffekt. Det är lätt att säga det här med förr i tiden, men förr i tiden är ju ganska långt. Så det har ju hänt väldigt mycket.
Vi har gått mot ljusare tider i alla tider, det säger Linda Kviström, och vi hörde också Gunnil Eriksdotter, båda arkeologer vid Uppsala universitet. Och Urban, skönt att lämna den där iskalla vinden.
Ja, man blir ju inte avundsjuk på forna tiders studenter som skulle krypa upp där mitt i vintern och till det här svaga ljuset tenta plugga.
Ja, och hör festens skratt och känner lite grann värmen också från professorsvåningen under.
Ja, men det kanske var en morot för dem att plugga så att de själva en dag
blir jag professor.
Och kan få sitta nere vid julgranen och tända ljusen och kakelugnarna och ha mina vänner på besök och vad det nu... Ja, jag vet inte, nu fick jag lite feeling på fantasin.
Tankar i Uppsala på 1850-talet, precis. Vi ska ta oss ifrån Uppsala ner till Skåne. Du är bekant med Lubbe Nordström, Urban.
Det är ju, och då kommer jag naturligtvis tänka på det som vi pratade om här alldeles nyss i programmet. Den här fransmannen som vi hörde om här.
Han som fick bo bland bönderna.
Ja.
Och svettas
ja,
på natten.
Alltså... Då ska man ju tänka så här att det var ju inte bara det att det var väldigt varmt där inne naturligtvis, utan det var ju till exempel rökigt och sotigt. Alla gick, alltså ögonen rann, näsan rann. Ja. Man kanske hade lite sådär med hostningen. Inne på det här stampade jordgolvet rörde sig mest sannolikt kanske höns, ja, kanske jätte. Kanske någon gris. Det var småbarn som kröp omkring. Där fanns någon gammelmormor eller gammelfarfar utan tänder, halvblind.
Hostar också.
Och som hostar också. Och alla de här skulle då dela säng. Sängkläderna var naturligtvis i den mån man hade sängkläder. Det kanske bara var någon pläd eller vad vet jag, någon fäll sådär som man hade över sig. Då skulle alla dessa människor som mest sannolikt inte hade tvättat sig, åtminstone inte sedan sommaren då, ett halvår sedan, de skulle då krypa upp och snora och hosta på varandra allihopa i en och samma hög. Och till detta kommer då den här gästen från Frankrike. Ja, det är ju svårt att inte tänka på Lubbe Nordström och Nordsverige.
Ja, precis, för det var ju det han lite grann rapporterade om, hur hemskt det var fortfarande på 1930-talet.
Just det.
I de fattiga husen och statarlängorna och sådär. Det låter som att du inte tycker att det var så mycket bättre förr, Urban, när du beskriver.
Nej, men framförallt så kanske det inte hade hänt så mycket som du säger här fram till 1930-talet, att bodde man ute på landsbygden och hade det lite svårt och fattigt, så var förhållandena sannolikt ganska lika hur man har haft under många hundra år tidigare i historien.
Ja, säkert. Vår lyssnare Thomas Olander ifrån Knivsta, han har läst om Lubbe Nordströms resor i detta Lort-Sverige som han kallar det för. Och inte minst då besöket på olika fattigårdar och i statarhem i Skåne. Och där ska Lubbe ha stött på folk som fortfarande på 1930-talet pratade danska. Tror du på det här, Urban?
Kunde det bli värre, håller på att säga, men det kunde det.
Precis, alla, dessutom pratar alla danska. Ja, Thomas Olander är själv skeptisk, men han vill veta mer. Är det så att det verkligen pratades danska i Skåne ännu i början av 1900-talet? Och Dick Harrison, vår lyssnarfrågeguru och historieprofessor vid Lunds universitet, han vet svaret.
Ja, med all respekt för Lubbe Nordström så tror jag han hade fel på den punkten. Skåningar talade inte danska på den tiden, mellankrigstiden, 1920-30-talet, om de inte var inflyttade från Danmark. Så där, I beg to differ. Däremot så är skånskan för många utsocknes, inklusive norrlänningar som Nordström, fullständigt obegriplig om du kommer till fel del av Skåne. Han fick förmodligen en jobbig dialekt, vilket vi hade fått om vi hade åkt till Älvdalen vid samma tid också. Så frågan här oss är snarare inte om folk norrifrån som inte begriper skåningar, utan hur långt det tog för skåningar att tala en dialekt som trots allt är en del av svenskan. Och där har man bedrivit en viss forskning. Så mycket står helt klart att det fanns ett stort motstånd mot att tala och skriva svenska och ännu mer att läsa svenska. Man satte igång en försvenskningsprocess efter skånska kriget, alltså 1679 och framåt, mycket intensivt på 1690-talet. Där det var upp till i första hand kyrkoherdarna, som var då bygdernas mäktigaste män, att driva igenom en försvenskning via skolan. Alltså köpa in nya ABC-böcker, nya katekeser, nya biblar, och sen gällde det att få folk, prästerna i synnerhet, att kasta ut det de hade innan. Och det här var under lång tid ett dunderfiasko. Man gömde undan de gamla danska biblarna, vägrade infinna sig till katekesförhör och liknande, ville definitivt inte köpa in svenska ABC-böcker. Lagret av böcker i Malmö var till stora delar osålt. Så att det mötte konstant motstånd. Bönder lurade ibland iväg de här inspektorerna som skulle kolla vad de kunde till grannsocknar, medvetna om att de hittar ju inte i Skåne, de kan åka fel. Och så där höll det på i decennier. Så det här var fruktansvärt trögt. även symboler för det danska. Vaxljus i kyrkorna till exempel, som uppfattas som väldigt danskt och osvenskt, höll man fast vid väldigt, väldigt längre än man fick. Som ett sätt att visa sin ovilja mot förändringarna. Så en bra bit, för hela 1600-talet och förmodligen en bra bit in på första efter 1700-talet, är Skåne i allt väsentligt en erövrad del från Danmark. Men på den här tiden, och detta är det viktiga skillnaden mot idag, var vi inte nationalister. Man hade trohetsede till konungen, kungahuset, hovet, statsskicket, inte till den svenska nationen, för den var inte intellektuellt uppfunnen än. Den kommer på 1800-talet, där vi blir nationalister på riktigt. Alltså går det att få en provinsbefolkning att bli inlemmade, även språkligt, genom hård press i en ny nation. Idag hade detta varit fullständigt omöjligt och lett till gerillakrig, flyktingkatastrofer och annat. Men detta sker i stora delar av Europa i äldre tid. Och Skåne är vårt, en dansk skulle säga, mest tragiska exempel i Norden, och en svensk skulle säga det mest lyckade exemplet. Så skånskan, den skånska dialekten, formas och skapas mycket i möte mellan hur man har pratat innan och de här påtvingade lyckosamma försvenskningsexemplen. Men det tog tid.
Vi pratar ju mycket om skånska nu av förklarliga skäl, men alltså, om man ska vara lite noga, så Halland och Blekinge och för den delen Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, det finns ju andra nuvarande delar av Sverige som har tillhört våra grannländer.
Skånskan hamnar oftast i fokus, för det var det mest folkrika landskapet som bjöd mest motstånd. Eftersom det fanns en rik adel som stannade kvar, välutbildade präster, och alla de här vill bromsa. Prästerna vill bromsa jättemycket, och det är de som kan mest. Det är det intellektuella överskiktet. Men precis som du säger, Blekinge, Bohuslän, Halland, Jämtland, Härjedalen, till viss del även Gotland, hörde också till de nyerövrade landskapen där det fanns ett lokalt motstånd. Men där är eliten svagare. Det är lättare att trumfa igenom svensk språk, svenska läsetraditioner, grunda helt nya städer och avskaffa de gamla. Sånt gjorde man. Det var mycket radikala metoder. Skåne var motståndet hårdare. Så det är ingen slump att Skåne hamnar i fokus. Och dessutom, är det någon dialekt folk har svårt att förstå utanför Skåne, så är det skånskan. Så då kommer lätt tanken in att det här är ju halvdanskt, reservdanskt. Det har gjorts ovetenskapliga försök, enkätundersökningar, alltså 2006-2007. Vill ni att vi lämnar tillbaka Skåne till Danmark? Frågade Aftonbladet någon gång vid jultiden. Och svaret blev, jag tror det var knappt majoritet, 50-55%, ja genast. Och när man då frågade politiken, Danmarks stora tidning, så vill ni ha tillbaka Skåne? Så var det 50-60% som sa ja, självfölj. Och vissa svarade vet inte och så vidare. Då. Och det här skulle man inte kunna tänka sig för Halland och Blekinge. Eller fråga norrmännen om de vill ha tillbaka Bohuslän. Eftersom det fanns inte samma inom överheten för att cementera det motstånd när det begav sig.
Dick Harrison, och ställ din fråga till honom du också på adressen historia@sverigesradio.se. Och vi ska väl också tipsa Urban förresten om det här programmet som du nämnde i början av programmet, alltså förra veckans program i Vetenskapsradion Historia.
Just det.
Om stenålderskalendrar, för det här är ju arkeologiska teorier och en ny upptäckt får vi väl kalla det för, som ju tog oss med storm och säkert den svenska och kanske internationella arkeologin.
Och som en liten litet köttben till de lyssnare som inte har hört det här avsnittet än, så handlar det alltså om att man tidigare har pratat om att man i Mesopotamien, tvåflodslandet, hade väldigt tidiga kalendrar, en väldigt tidig matematisk vetenskap, men att vi i Norden låg, vad var det, 1400 år tidigare. Att man har alltså genom nya tolkningar tolkat ristningar i Nyköpingstrakten som att det är en typ av tidig kalender med kosmologiska och matematiska teorier bakom. Mm. Superspännande.
Ja, absolut. Det skulle också kunna vara gråsuggerobotar.
Enligt arkeologen som jag. Och vi kan väl säga att det finns ju fler avsnitt än förra veckans. Alltså det finns ju betydligt fler avsnitt än så att lyssna på. Det var ju flera år sedan vid det här laget, Tobias, som Vetenskapsradion Historia firade 1000 avsnitt. Så det, det finns att lyssna på om man går in i appen och botaniserar.
Det är bara att bläddra runt där. Då tar man sig alltså till sverigesradio.se eller för den delen i appen Sveriges Radio. Och där kan man också följa oss och slå på notiser, och då får man alltid besked om våra nya avsnitt när vi fortsätter under 2026 nu. Tobias Wanley heter jag.
Och Urban Björstadius heter jag.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.